God morgon NHL från Ringvägen i Stockholm. Ny vecka, nya möjligheter, ny programledare. Det kan inte bli bättre när vi drar ihop oss det här. Bara 10-12 matcher kvar nu av grundserien i NHL och ja, det blir spännande och framförallt har vi massa grejer på programmet idag. Vi ska prata sociala medier, vi ska prata nostalgi, vi ska prata det som har hänt i helgen givetvis. Vi ska presentera vår gäst också. Hjärtligt välkommen Ludvig Svensson som är social media manager NHL Sverige.
Stämmer bra, tack så mycket.
Så vi ska prata givetvis sociala medier, det ska bli intressant att höra där vad du har att säga då, vem som är populärast bland spelarna på sociala medier och vad som gäller egentligen med sociala medier för NHL-spelare i Sverige då, för den svenska marknaden.
Ja, det ska bli riktigt kul att få berätta vad som är bakom alla succéer på sociala medier för oss.
Och så har vi en veteran, Mattias Nordström. Välkommen.
Ja, tack. Jag vet inte hur mycket jag kan hjälpa till med sociala medier, men jag har ju en hel del erfarenhet av, om man säger NHL-maskinen, hur media många gånger styrs också av klubbar av NHL, så att den rätta bilden för dem målas upp.
Ja, för alla dina sociala mediekonton är ju avstängda.
De är inte ens påbörjade.
Exakt.
Så att det är en annan
men utmaning. En fjäder i hatten också. Du har släpat runt på mig i 2 NHL-matcher både lördag och söndag. Grejer den här timmen, då går vi över så bjuder jag på en slät kopp kaffe på konditori på andra
sidan.
Ja,
det är taget, det är taget.
När det gäller då det som hände i helgen så är det ju givetvis, vi börjar inte från början utan vi börjar där bak istället, det som hände igår, nämligen att Alexander Ovechkin då slår till och gör sitt 1000:e mål i NHL. Han har några kvar till Wayne Gretzky. Det var inte en imponerande insats av Ovi innan det här slog till. Han åkte faktiskt ut på en utvisning för att han inte orkade spela det försvar. Han hade tagit 15 skär i hela matchen. Men nu slog han till och det var ju, alltså, det är ju fantastiskt. Han har inte gjort ett powerplay-mål på hemma is heller under hela säsongen. Nej. Och så gör han det här målet då som mäter upp i, vad var det, 93-94 miles an hour eller något sånt.
Ja, nej, han fick en riktig, och i den här positionen, vi som har följt Ovechkin, det är ju härifrån han skjuter och det är ju inte samma, det är en 40 år gammal Ovechkin just nu, så att skridskoåkningen är inte hans styrka längre, medan skottet är det, och hemma publiken fick alla, det var en stående ovation efter han gjorde, då ska vi säga 1000:e målet, då kombinerar vi från grundserien och slutspel. Han har ju redan rekordet i grundserien, det tog han i fjol, och nu är han då 16 mål efter Wayne Gretzky som har gjort 1016 när man slår ihop slutspel och grundserie.
Rasslar det till på sociala medier?
Det gör det alltid när det är Ovechkin.
Gör det? Är han poppis alltså?
I NHL och på NHL Europe-konton så är han otroligt populär fortfarande. Han är en av ligans stora, stora stjärnor verkligen.
Så det är en av anledningarna att han kanske ska signa på för ytterligare ett år då, eller?
Vem vet.
Om kanske ni får bestämma så kan jag.
Ja, han är väl kvar i ligan på något sätt efter det här ändå.
Det här var ju en match som var väldigt intressant. Vi hade då, för att rekapitulera det där, det var ju alltså Washington Capitals som spelade hemma mot Colorado Avalanche. Ett Avalanche som var slutspelsklara. Såg inte slutspelsklara ut i halva matchen. Vi var rätt kritiska mot dem faktiskt, hur de spelade i den första perioden. Även om de tog ledningen i matchen, eller de kom tillbaka i matchen, så var det inte något Stanley Cup-mästarlag vi såg från början.
Nej, och det här är det intressanta. Vi kan ju gå igenom listan av vilka spelare Colorado har, men det här gäller att vara påkopplad varje match, som är den stora utmaningen. Nu har de spelat och börjat närma sig, eller runt 70 matcher, 10 kvar. De vet att de ska vässa formen, men det är lättare sagt än gjort, för det är ju inställning i momenten. Så jag sa det igår när vi gjorde matchen, man ska gradera på en skala av, man säger, betyg A till F, så att de kommer inte ens upp i B-nivå utan runt C, men då ska man ju samtidigt, men de vinner matchen, så de gör lite det som behövs. Men det var ju inte att vi såg ett Colorado som dominerade Washington, som Washington är inte borträknade från slutspel, men det ska vara tufft om de tar sig dit. Så i stort sett är de utanför, och Colorado, ja, de behöver växla upp, för de vill gå in i slutspelet och gå på alla cylindrar.
Men glädjande då, för om ni håller på Colorado, det är ju att Gabriel Landeskog var tillbaka efter skada och slog till och gjorde mål också.
Det gjorde han tillbaka, och Gabriel Landeskog betyder ju mycket mer än bara vad han gör på isen för det här Colorado i omklädningsrummet. Han är deras kapten, här ser vi hans mål. Han har ju gjort svårare mål än det där, fint framspelad. Men han betyder ju oerhört mycket, och så han gör ju saker, han betalar hela tiden priset där ute, och även igår han hade en viktig skottäckning i tredje perioden, sånt där som skickar som viktigt budskap till övriga laget att oavsett vilken match det är i serien, om det är slutspel, gör det rätta jobbet. Är du en spelare som är i skottlinjen, då täcker man skott. Så att Gabriel Anderskog betyder mycket mer än bara målskytte.
Det här var ju en imponerande förlängning, måste man ändå säga. Brock Nelson avgör i förlängningen, men de vinner nedsläppet och förlorar aldrig pucken.
Nej, så det betyder att Washington hade aldrig möjlighet att byta sina tre spelare, och de blev tröttare och tröttare med det här sista målet. Netschkas som passade till Brock Nelson. Han gjorde det bytet. Det var bland det bästa jag sett, 3-3 den här säsongen.
Colorado Avalanche som alltså är klara för slutspel näst tidigast någonsin. Hur populära är Landeskog och Avalanche på sociala medier? Du får ju komma med åsikter om fighten och Avs här överhuvudtaget då. Men vi börjar med det här med Landeskog och hur poppis de är.
Men Landeskog har alltid varit ett stort namn. Framförallt när man var borta så märkte man ju hur viktig han är för både Colorado men också för Sverige. Och liksom, sen ledare både på isen men också av isen.
Har du någon favoritlag själv? Får du uttrycka dem det eller?
Jag har ett favoritlag och det är Chicago, men det har jag för att farmor var född i Chicago faktiskt. Ja, då har det en lätt koppling.
Du kommer undan med det.
Jag kommer undan på det sättet.
Det är ett Original Six i alla fall då, som är ditt favoritlag.
Yes.
Men Colorado här, vi var inne på det tidigare då. Där smög man in Landeskog lite grann, men det slutade ändå med att han fick spela med McKinnon och Netchas i första formationen där.
Ja, coach Bednar såg väl precis det vi såg. Det var att Colorado som inte var påkopplat igår, och då är det ju ofta att man ser att man kastar om lite i kedjorna för att väcka dem, och Landeskog, han förstår ju vad han ska göra oavsett vem man spelar med och i vilken formation, och då kom han in och det blev ett litet lyft för kedja McKinnon då när Landeskog kom tillbaka dit, och det såg bättre ut. Colorado, tredje perioden var deras bästa period i den här matchen, men ibland brukar man prata om de här tidiga matcherna som det var igår. Mm.
Att, det var ju halv ett redan.
Ja, halv ett. De såg inte riktigt vakna ut. Samtidigt då kan man ju titta på Washington. Här har ju möjlighet att ge sig själva i alla fall en chans att nå slutspel. 1-0 på hemmaplan, det är inte tillräckligt mot ett Avalanche, utan där gick de inte riktigt för den här 2-0-ledningen, och vips så stod det 2-1 till Colorado istället. Så att Washington har lite att fundera på inför nästa säsong också. De står ju i gränsen. Ovechkin betyder otroligt mycket för dem, men vi såg ju också igår att när han är på isen, när det inte är powerplay, så är det liksom...
Nästan står och lutar sig mot sargen vid blålinjen.
Ja, då är det frågan, vad ska de som organisation där? För de måste ju också. Nu har de Leonard, en ung spelare, och sen Cole Hudson, en väldigt skicklig back som gjorde blott sin tredje match. Mm. Så de har ju lite ungdomligt på väg in, och här står en lite vägskäl. Vad ska vi göra för nästa säsong?
När det gäller Colorado Avalanche, lagkaptenen Gabriel Anderskog givetvis uttalar sig efter matchen.
Back in the lineup, first of all, how'd you feel, and then how nice is it to get one there?
It feels like I haven't played in 2 weeks. Not terrible, but not great as well, so take some time to get into it, but I thought we got better as the game went on. Thought second period we started creating some more offense, and then obviously a little frustrating not getting rewarded maybe after two, but stuck with it. We get a bounce, and then Wazzy puts another one in to give us the lead, and yeah, end up taking an overtime. So obviously feels good to come out of here with 2 points, no doubt.
When you're in a game like this where you don't score through two periods, but like you said, you're creating chances, how important is it, or how good are you guys at just staying the course and staying positive and not letting it get you frustrated?
Yeah, I think so. I think we've earned the right to be confident in this locker room, and I think for us it's going to be important moving forward. We know how tight it's going to be come the postseason, and not going to be 6-5 hockey game, so you're going to have to check for your chances, and I thought we did that tonight. I also think there are things offensively we can do to be better and to create more. We're passing up some shooting opportunities and things like that, but nonetheless I thought we stayed with it, stayed patient, and good to get 2 points, like I said.
Innan vi går över på övriga svenskar i NHL, jag vill bara fråga Ludvig här. Alltså han känns ju lite grann som, även han svarar pliktskyldigt på de här frågorna, men han känns ju lite grann som den idealiska lagkaptenen också. Kanske den näst bästa vi har haft då i Sverige efter Mattias Nordström. Nej, men det är helt allvarligt. Han känns ju väldigt i rätt format här.
Ja, men verkligen. Jag tycker att han är en av de mest professionella spelarna vi har över på andra sidan. tar alltid ansvar för laget, tar otroligt bra, ställer upp i alla lägen för klubben och för sig själv, och tycker aldrig att han säger riktigt någonting fel heller. Den är otroligt finslipad utav laget.
Vi ska prata mer om den där notan om en liten stund. Vi ska fortsätta prata svenskarna från helgen istället. Där vi har en Erik Karlsson. Vi pratade redan förra veckan på Godmorgon NHL hur het han är just nu. Men han fortsätter ju nu, Erik Karlsson, och visar riktigt bra form för Penguins.
Ja, han fortsätter att leverera målskytt, framspelningar. Och för Erik, som alltid har varit en stark skridskåkare, nu ser vi ju skotten, men det är ju hans rörlighet och lite att han vågar både slå passningar, och sen när det egentligen har fått den här känslan, det här skottet är ju distinkt, det är bra. Så Erik Karlsson är i toppform, den här dragningen han gör för att göra mål nummer två i den här matchen. Så att Erik Karlsson, om man tittar i större, Pittsburgh behöver honom, att han är i den här formen, och det är kul att titta på.
Carolina som de möter här är ju kanske då nästa slutspelsklara lag. Man vet inte.
Ja, det är ju lagmaskinen Carolina som fortsätter att leverera. Inte flashigt, men de är effektiva. Så att Carolina är ju... Den här matchen som Pittsburgh, då förlorar de ju på Carolina även när vi prestationer. Här ser vi ju Erik Karlsson.
Jag tycker här är gamla Erik Karlsson. Ja. Man ser igen. Jag tycker han ser otroligt... Han tycker det är kul på isen nu igen. Levererar de här skotten som du säger, och jag tycker att spelet ser bara otroligt härligt ut och han rör sig otroligt fint.
En annan svensk som är på frammarsch är ju givetvis inte bara Filip Forsberg, utan det är också laget Nashville Predators som vi visade i lördags då när de spelade mot Vegas Golden Knights. Och det är ju en Filip Forsberg och ett Nashville som helt plötsligt, från att ha varit sämst i NHL vid Thanksgiving, alltså i slutet på november, har kravlat sig upp på en slutspelsplats här.
Ja, de har jobbat hårt för och haft de rätta spelarna för sitt lag med O'Reilly, Stamkos och framförallt Filip Forsberg, som har klivit fram när de har gjort det här rycket nu och har tagit tid. Men nu är de på slutspelsplats med 10 matcher lite drygt kvar här, så att kul för Nashville. Det är inte bara att de är inne i en jättehet period, utan de har långsamt blivit bättre och bättre, och Filip levererar av 9 poäng senaste 4 matcherna, så att Filip Forsberg är i verklig form. Alltså.
Ja, kolla den här klacken. Det är inte bara hockey där. Det är ju faktiskt, hade gått igen på Camp Nou där också.
Ja, det där hade det där blivit mål från Stamkos där, så hade vi fått sätta om och om igen.
Han har nog lärt sig av sitt favoritlag Liverpool som han håller på i Premier League. Mm.
4 mål, 5 assist har han på de senaste 4 matcherna, och ett Nashville då som ska vi också ge cred lite grann. Det gjorde vi i sändningen i lördags, och det Barry Trotz, avgående general manager. Från det de har varit sämst har de ju också byggt om laget lite grann. Inte helt, men de har fräschat upp det och tagit in nya spelare. Spelar på ett annorlunda sätt nu.
Jag tycker de spelar på ett helt, vad ska jag säga, avslappnat sätt som Erik Karlsson som förut. Jag tycker det här laget känns harmoniskt, och sen är det också viktigt att de här stjärnorna levererar för dem. För då blir hela laget i en bättre atmosfär.
Men det finns alltid ett men. Notan, vi kommer ihåg första perioden. De gör ju då 1-0 målet mot Vegas, men de var ju bedrövliga den första perioden. Men de gjorde någonting som du alltid är inne på när det går dåligt. De bröt mönstret i andra perioden. Mm. Och den här segern de hade mot Vegas var ju helt okej.
Okay. Ja, det var helt okej. Okay, därför de ledde med 1-0 efter första perioden.
Ja, man gjorde mål på 40 sekunder.
Ja, och förlorade skotten med 24. Mm. Och kände vi själva att, och tränarna måste ju i period på han sagt att det här funkar inte. Vi kommer förlora om vi fortsätter. Och de var inte där spel med, och då bröt de mönster. I det här fallet blev det ju lite fysiskt spel. De rev sönder, blev lite mycket. Det blev utvisningar, det blev tekningar. Och jag gillar att se det, att när det inte funkar kanske spelet som man hoppas, vad kan vi annars göra? Och det gjorde Nashville, och där har de karaktärerna. Jag tänkte framförallt på Ryan O'Reilly i den matchen då, att man gör någonting annat för att man vet att det här ger mitt lag en möjlighet att vinna den här matchen. Och sen då, siffrorna blev ju egentligen, speglade inte riktigt hur matchen såg. Men de var effektiva, och Vegas då gjorde ju bara endast 1 mål i den matchen. Och det var 1 mål på de senaste 3 matcherna för Vegas. De blev nollade 2 matcherna innan. Så Vegas som har varit en hög lägstanivå hela egentligen grundserien, de behöver hitta någon typ av form för att komma in i slutspelet.
Förlorat tre matcher då nu. Mm. Nashville, vad tror du, Ludvig? Är det ett lag för slutspelet? Kommer de att behålla den där platsen?
Oh.
De har tre matcher kvar mot San Jose, ska vi säga. Det är där det kanske kommer att definieras.
Jag tänkte säga, det är väl de som fightas om den där sista platsen, känner jag. Västlagen är alltid överraskande på något sätt. Det är något lag som får en helt plötsligt en vinstsvit på 10 matcher, känns som. Och sen är det hela tabellen omvänd. Så jag sätter inte allt på Nashville, men ja, de har absolut chans.
Konkludera Western där, det är ju tre lag där, och där är ju öppet då, fortfarande med Dallas då, som är slutspelsklara nu, Colorado och Minnesota. Men sen så är det jämnt skägg mellan dem som är bakom där.
Ja, det är ju det. Edmonton börjar halka ner lite utan en Draisaitl, en skadad. Kings med Panarin hoppas för att det ska bli ett litet lyft, att de kommer in i en streak här för att kunna ta sig in i slutspel. San Jose är ju den positionen också, så att jag får väl bara säga åt andra. Jag tror Nashville på det sättet det ser ut, och att de har den här resan, att de har vänt på säsongen, att de kommer klamra sig fast ovanför slutspelsträcket.
Ja, det är kul. Eastern Conference då, och då är det ju Buffalo som man ser gärna med svenska ögon. Sabres då, som inte varit slutspel på en herrans massa år. Och sen så har vi då en Rasmus Dahlin som kliver fram som kanske inte en årets back pristagare, men i alla fall upp och nosar där nästan.
Det är han absolut. Han är i den kategorin, men än viktigare att han levererar för Buffalo och som kapten där. Och den här styrkan då, i den här gårdagens match, då får de med sig en poäng. Om vi tittar tillbaka tidigare på den här säsongen och många år tillbaka, de matcherna tog inte Buffalo med sig en poäng. Och det är ju, även om man då inte bara vinner och vinner, så har man hittat en högre lägsta nivå som gör att man tar med sig viktiga poäng, och de fortsätter att befästa en topposition nu i östra konferensen.
Och här är det lite grann med Buffalo och med Nashville som vi varit inne på, att tittar vi på slutspelsläget just nu, så är det ju nästan hälften av lagen var inte i slutspels förra året. Och det där är lite intressant också. Är det något skifte på gång? Det ska jag kanske inte dra för stora växlar på det, men det är kul. Nej. Med nytt blod.
Otroligt kul. Nu har jag jobbat med det här i 4 år, och jag tycker det är alltid kul med nya lagen. Jag tycker Buffalo är ett av de här lagen som man märker vilken stor fanbase de har däröver. Jag har alltid haft, ändå Dahlin har alltid levererat, men nu när Buffalo också går bra, man märker på sociala medier också hur många Buffalo-supportrar som ändå finns där ute och söker efter den där vinsten och slutspelsplatsen.
Och du har teorin klar, eller det kanske inte ens en teori, det kanske är fakta när det gäller det här. Nej. Varför det är nytt blod på väg in i slutspelet?
För mig är det en plan av NHL när lönetaket infördes, så att det inte bara hade en handfull av väldigt finansiellt starka lag som kunde ladda på inför slutspelet, så har ju lönetaket gör att det är bara att titta på poängproduktionen idag, även på bottenlaget mot kontra topplaget. Går vi tillbaka 25-30 år, då hade du lag som var uppe nu på 100 poäng och några som knappt hade skrapat upp 40. Så att det här gör ju just att det blir så tajt kring slutspelsträcket. Och det är ju för att man har så mycket mer välbalanserade lag. Och då är det ett lag som Florida som har då 2 Stanley Cup-vinster, skadedrabbat, har inte då... även om man har kanske en ägare som sitter, men jag har råd, så har du inte möjlighet med lönetaket att ladda på och fylla de tomma platserna, som gör att det kostar mycket att vinna, och det gör ju också att moroten finns alltid för egentligen alla lagen, att resan upp till att ta oss till slutspel är inte så lång, så att det gör ju för mig att NHL också blir så intressant och spännande.
Och två lag som sticker ut lite grann för mig där, det är just Buffalo som vi var inne på, och sen så Ducks då givetvis också, som är inte heller, det är inte ett lag nu med Leo Carlsson, vi kommer strax in och prata det med sociala medier, men det är inte heller ett sånt där lag som vi har sett så mycket av. De har varit ganska anonyma där i södra Kalifornien.
Ja, men jag tycker också att man har märkt av de senaste säsongerna att de har blivit bättre och bättre och tagit steg säsong för säsong, och framförallt hur de har byggt det här laget med den unga stabila kåren, eller vad man kallar den för. Och nu verkar de få lite av de här traderna de har tagit in, både i förra säsongen men också den här säsongen. Så det här laget, man vet aldrig med NHL. Du kan gå hela vägen, du kan åka i första rundan.
Dax har ju gått hela vägen, men de känns ju som en gammal Kings-spelare. De har ju alltid känts som lillebroder i södra Kalifornien.
Ja, det har de väl varit. Hur de ser ut nu, hur de är byggda av GM Pat Verbeek, är ju, tycker jag, ändå bra. Utöver att de har de unga, McTavish och Leo Carlsson. Jag gillar ju traden man gjorde då med Kreider Trouba från Rangers. Att du fick en veteranstomme som kan hjälpa och guida och ibland ta bort lite press från de här yngre spelarna. Så att Anaheim, det jag gillar, de ser väl balanserade ut som lag. De unga som kommer knuffa undan de äldre som fortfarande vill slåss för sina platser och lite stoltheten i ligan. Så att Anaheim är, om inte i år, så är det ett framtidens lag. De är välbyggda, och det här att man hamnar lite i skuggan i södra Kalifornien, det ska vi inte glömma, eller hur många år det har tagit. Det var ju egentligen, Kings fanns ju många år innan Wayne Gretzky kom dit. Mm. Men vi kommer egentligen bara ihåg när Wayne Gretzky kom dit till södra Kalifornien. Det är ju tack vare egentligen Wayne Gretzky att vi har ett Anaheim, att vi har ett San Jose idag. Mm. För att hockeyn har ju vuxit i södra Kalifornien på ett sätt som man inte trodde var möjligt.
Och det, och vi ska prata om det mer senare i programmet. Det handlar inte bara om NHL-lagen, det handlar om AHL-lagen också. Där du har San Diego Gulls, du har San Jose Barracuda, du har Ontario Reign. Alltså de där lagen fanns inte tidigare heller. Så att det där är en kul utveckling där. Det kommer spelare därifrån också.
Ja, det är ju därför då, det här efter 30-35 år, då filtreras det ner. Att det är unga spelare som vill börja med ishockey, man bygger ishallar. Och där ser vi ju drafterna nu. Då ser man ju plötsligt så här, här är en kille född i Long Beach, Kalifornien, och spelar hockey. Jag trodde bara var surfare. Så att en stor utveckling har skett i Kalifornien och i Texas.
Innan vi går vidare till att prata sociala medier, om vi går in på någon power ranking, har vi blivit klokare efter den här helgen, eller är det Dallas och Colorado fortfarande som är de två sticker ut här nu?
De sticker ut, men för mig, de som har ändrat, det är ju Tampa. Mm. Jag gillar precis allting med Tampa. Just nu har ju Kucherov gått upp, om vi tittar individuella, i den totala poängledningen före McDavid, McKinnon, som man trodde inte var möjligt att någon skulle komma i kapten. Kucherov reder där. Braden Point är tillbaka från skadelistan. Victor Hedman var tillbaka sedan OS. Men det positiva, när Victor Hedman var borta så hade det framförallt Radish, backen, och JJ Moser som klev upp i roller. Därför det var ju Tampas akilleshäl var ju backsidan, som nu ser väldigt stark ut. Och så måste jag säga, jag tror de har faktiskt ligans bästa målvakt. Mm. Vasilevski där. Så att helt plötsligt för mig så sticker Tampa lite förbi både Dallas och Colorado. Sticker ut hakan lite. Men Tampa just nu tycker jag ser väldigt bra ut.
Och så får vi väl med och göra en power ranking för oss på NHL då.
Och sen har vi det där ruggiga gänget från Carolina också då.
Ja, som är bra. Det är lagmaskinen. Det som blir frågetecknet, är det för mycket lagmaskin? Vem ska kliva fram och göra det här avgörande när vi jämför dem med en McKinnon Colorado, Kucherov i Tampa? Har Carolina den typ av spelare för att gå hela vägen? Vi får se.
Det är ungefär 3 veckor kvar då. Det är en 10-12, ungefär dussinet matcher kvar för alla lag och spelare innan vi går in i slutspelet om Stanley Cup. Så att det är någonting att se fram emot. 16 april är sista grundspelsdagen, och vi fortsätter givetvis att visa alla fighter fram tills dess. Sociala medier. Social Media Manager. Berätta lite grann om vad man håller på med.
Ja, men Social Media Manager, det jobbet i sig är ju att jag sköter de svenska kontorna på sociala medierna. Så jag är den som...
Och vad är det för konton då?
Jag sköter på Instagram NHL Sverige, Twitter NHL SV, och sen på Facebook så sköter jag också NHL, men då postar jag grejer lokalt för landet. Så det går, jag lägger ut den på det officiella kontot, men bara svenskar ser det inläggen jag lägger ut.
Det är det man ser ibland flasha förbi på rinkarna liksom. Jag gör reklam.
Exakt,
det
är reklam. Det är mina konton där.
Och vad är... Hur ser en typisk arbetsdag ut? Vad händer? Vad sitter du uppe på nätterna och kollar NHL? Och kom du direkt nu till exempel? Eller?
Ja, men faktiskt så jobbar jag inte natt. Det är väl, så jag kan ha en vardag på något sätt här över. Men jag vaknar varje morgon egentligen runt 7, och då skannar jag igenom egentligen vad som har hänt under natten. Jag väljer ut höjdpunkter, kollar milstolpar som har nåtts. Jag planerar dagen helt enkelt på morgonen, och sen planerar jag inläggen så att de går ut vid vissa tillfällen på dagen. Så att det blir ett... Så inte allting kommer ut vid första timmen på morgonen, utan att den som följer får ett flyt i dagen om vad som händer.
Och vad är det för inlägg du lägger ut då? Är det Ovechkins 1000 mål? Eller är det
om man var svensk hade lagt ut dem. Ja. Men svenska spelare fokuserar jag framförallt på. För det är det som jag tänker att... Jag
har Landeskog prio här helt enkelt.
Landeskog kom ut idag. Mm. Det kom ut Filip Forsbergs 3 poäng från i natt. Så det är liksom svenska höjdpunkterna är framförallt på morgonen att visa vad som har hänt under natten för Sverige. Och sen under dagen så är det mer kanske med lite statistik, milstolpar, någon som har nått någonting, födelsedagar för spelare, både aktiva och inte aktiva. Men också pusha för grejer som till exempel NHL Saturday och NHL Sunday som är de tidiga helgsmatcherna helt enkelt.
Det finns det andra konton?
Det finns många andra konton. Jag är ju på internationella delen av sociala mediegänget och vi har ju då, jag har ju mina chefer, dagliga chefer är i London. Men vi har ju också managers på olika platser och det är jag i Sverige, sen har vi en i Finland, Tjeckien, Tyskland, Schweiz, England som sköter det här NHL Europe-konto som tar alla delar. Men sen har vi också NHL Espanol i Mexiko, men också NHL Australia i Australien.
Hur är konkurrensen, höll jag på att säga? Hur ligger man till klickmässigt i...
Det beror på lite...
Vi kan inte jämföra oss med ett land som har 60 miljoner invånare, men vi får väl ta någon form av... Ta något snitt där, eller ta något per capita eller någonting sånt där.
Men jag kan ju jämföra med... Vi pratar ju... Nordamerika har ju sitt officiella NHL-konto. De sköter ju egentligen alla spelare, men det är ju framförallt kanadenser och amerikaner och ryssar som de fokuserar på. Sen har ju vi... Jag har ju inte de fokuserat på kanske Crosby och McDavid på samma sätt som det officiella kontot har. Men om man jämför med mina europeiska kollegor så är det väldigt olika. Jag har ju överlägset flest spelare jämfört med alla andra europeer. Men samtidigt så är det i Tjeckien, deras siffror går ju bra när Pasternak gör bra ifrån sig. För han är deras största spelare. I Tyskland går det bra när Dreisaitl gör något riktigt bra. Så det är också mycket med formen och hur mycket den spelaren själv är populär i hemlandet.
Uppmuntras det att spelarna har egna konton som ni promotar också? Eller hur funkar det där?
Ja, men absolut. Jag tror...
Om de lägger upp massa dumheter?
De sköter det dumma och så sköter vi det professionella. Ja. Nej. Men såklart det är alltid positivt om de har sina egna konton. Både för att sprida sin egna personliga varumärke men också att kunna se en annan bild av spelarna vid sidan av hockeyn också.
Hjälper NHL till med kontakten med spelarna så att du får tillgång till svenska spelare för att få lite insida som alltid är intressant?
Ja, men vi har ju, framförallt så jobbar vi med olika bilder och videoformat i hockeymatcherna. Som spelare vill lägga ut egna bilder på sig själv så har vi egna kameramän på plats som tar kort och där finns det ett eget library som de kan hitta bilder på sig själva och kunna posta så att de inte behöver ta fram mobilen eller be någon polare på läktaren ta bilden från tionde raden.
Men vi har ett bra exempel här med Mattias Nordström som har varit lagkapten i LA Kings som inte har sociala medier. No judgment alltså. Men hade han grejat det idag eller hade det varit press på honom att skaffa sociala medier om du är lagkapten i ett lag NHL?
Jag tror inte det är en press på att du behöver eller måste ha ett. Sen är det alltid en fördel att kunna ha det tycker NHL-lagen och NHL som liga.
Det är inte så att man skaffar ett som heter liksom Mattias Nordström och så försöker man lägga ut bra grejer.
Han borde ta det nu direkt här innan någon annan tar det nu då. Och sen NHL finns alltid där som hjälp, men också klubbarna själva kan hjälpa till otroligt mycket med hur du startar upp ett konto och hur du ska tänka på inte.
Det här är en annan värld mot när du spelade.
Ja, det är ju en annan värld och den hjälpen fanns ju inte på det sättet för det var ju inte aktuellt. Nu är det ju 18 år sedan jag slutade och till och med sista året så var det ju icke-existerande att man överhuvudtaget då skulle driva sin egen Instagram eller ha ett konto, utan då var det ju väldigt tydligt att man skulle representera laget och i intervjuer, om det nu var i tv eller för egna tv-stationer, så var det alltid, de var väldigt tydliga med att nu pratar du för 23 spelare och klubben och ägarna till klubben. Och i slutändan, du representerar NHL. Du är en del av maskinen här. Så tänk på det när du svarar på frågorna. Så att det är lite annat mot att göra få en liten feeling och göra sitt egna inlägg idag.
Men det är väl fortfarande så att det styrs i en korrekthetens folla.
Oh ja.
Du ska inte sticka ut för mycket heller. Liksom, utan, jag menar, det Mattias säger att han representerade... inte sig själv, utan det var klubben, det var ägaren, det var NHL. Det gäller ju i högsta grad fortfarande, även då om du har en spridning på sociala medier.
Ja, men jag skulle säga att varje gång du har på dig klubbloggen på dig, då representerar du det laget och inte dig själv i första rummet. Sen är det väl lite mer att när du är på semestern på sommaren, då är det kanske lite mer lugnt med vad du lägger ut. Men jag tycker också NHL-spelarna fattar vad de får och kan lägga ut. Det finns ju regler säkert i det där kontraktet
men,
också.
Men det är nästa grej att avbryta det här. Det är liksom 24-7. Alltså följer du det här det när de åker till Bermudas och såna grejer då under off-season eller åker till Italien eller något sånt där liksom.
Då sitter jag och kollar på deras Insta-stories och försöker se här vad de har och vilka de hänger med. Och där får man också ut vilka... Där kan man också se vilka är det som är vänner på riktigt och vilka som är extra nära varandra när de inte spelar i samma lag längre till exempel. Så.
Men följandet måste ju trots allt gå ner lite grann efter säsongen. Eller är det fortfarande att det är hett och kolla vad Pastrnak gör när off-season?
Jag skulle ändå säga att det är ganska hett. Folk gillar att se vad spelarna gör off-ice. Folk gillar att se personligheterna bakom de där tröjorna. Så det är på sommaren. Det är inte så mycket annat som händer heller. Och då tror jag folk också tycker så här, men vad hittar de på? Det är kul att se det med.
Ska lägga ut någonting med notan och hans båt här. Alltså.
Ja, precis. Nej, men det här är ju, det var ju redan på min tid. Att det var ju NHL var ju tidigare med att de ville ha mer kameror i omklädningsrummet. Och sen att man ville ta det, ville vara med på resan. När man kommer fram till hotellet, då var de ju redan tidigare med att det var insidan var ju ibland bättre tittning än att titta på en match.
Ja.
För att det, intresset fanns. Men vad sker bakom kulisserna? Så att det, den fanns redan. Men då var det ju en produktion som skulle göras av... det var ju laget som styrde allt vad som sen förmedlades ut. Och det är därför jag tror intresset är av med sociala medier. För det är ju lite osensurerat. Det kan komma igenom någonting ändå som du får... Ja, du får känslan att du är ännu närmare verkligheten bakom den här... Som även det med... hjälm och masker där man säger ett tag, det är därför vi bara säger det att NHL, någonstans skulle de ju önska att vi kunde spela utan hjälm för att de vill ju att komma att det ska vara ett ansikte till personen, inte bara att det är någon som gömmer sig bakom ett
gallret. En kompis i USA som jobbade med den amerikanska damhockeyligan väldigt kort, men han hade en idé om man skulle genomföra att de skulle spela genomskinliga hjälmar. Tekniken finns ju. Från det ena till det andra. Om Pastrnak skickar pasta i Rom givetvis då. Men vad är det som har klickat bäst? Vad är det som har gått bäst för någonting? Vad är det som är hitten för sociala medier?
Ja, men först och främst är det ju milstolpar skulle jag säga av vad man uppnår i sina sociala medier. Så att till exempel en debut, en 100:e mål, ett 1000:e mål, en 1000:e match. De grejerna går alltid framåt. Så till exempel Sandeep Pelleka här, hans första match när han blir introducerad för hemmapubliken, den går riktigt bra, men det också går bra för den svenska publiken för han har gjort sig ett namn i SHL redan säsongen innan. Går över till NHL, spelar för ett original sex-lag, då går det automatiskt ganska bra på säsongen.
Nu är vi tillbaka till dina Blackhawks där, original sex. Är det fortfarande så att, säkert att de lagen är de populäraste?
Men det ska jag ändå säga att Ordinary Six, de har alltid haft en stor följarskara. De andra nya lagen har ju svårt att börja komma från start och komma ikapp direkt, utan det är ett långt arbete som du får den här fanbasen och med det så ja, men kommer följarna ganska lätt till dig och framförallt likesen.
Men jag tänker på ett lag då som Colorado måste ändå ha stigit ganska rejält i graderna. Dels då med Peter Forsbergs tid där med att de har vunnit Stanley Cup och nu med Gabriel Landeskog att de har vunnit. Är inte de där och nosar på de här sätt?
Absolut. De som har tagit Stanley Cup skulle jag säga också har, de får en ganska bra skjuts med fans och följare direkt när de har gjort någonting så stort för staden och klubben.
Intressant att du säger då, man kommer från SHL så tar man med sig fansen där, och då har vi en ung stjärna nu då i Anaheim Ducks till exempel, Leo Carlson. Har ni märkt någonting att Dax helt plötsligt har kommit från någonting som har varit Disneyland tidigare till att bli ett någonting ja, på riktigt.
Ja men verkligen, Leo har ju för den svenska marknaden då så har ju han tagit Anaheim från att vara en av de minst lästa lagen på våra hemsidor till att vara en av de topp 10 mest lästa den säsongen han kommer in. Och det tycker jag bara är otroligt häftigt att visa. Det är ändå, han spelade i SHL också liksom som sagt, han gör den här vägen, kommer in. Sen är det också så här, gör det här första målet ganska tidigt också, då blir den här extra boosten på det du redan har gjort. Så att du får den här debuten som alla följer och sen då du gör mål också där, då bara stiger ju allting i reaktioner.
Och sen har vi det här med traditioner och mom trips och dad trips.
Exakt. Ja, det är otroligt fina bilder som oftast kommer ut, och som, där får man ju verkligen den här personligheten och också bara se hur en vardag är för dem. Jag tycker bilden här är ju bara egentligen på flygplatsen innan de går på och flyger på borta resan, men det ger någonting till den som följer att man får hänga med på de resorna. Sen har vi också att med spelande, Halloween är ju otroligt stort på andra sidan. Klär ut sig, visar upp sina kläder på, det är liksom, vad ska man säga, det får en helt annan bild och personlighet. Jag tycker Halloween också, då visar man vad är det intresset den spelaren har hemma i hemmet.
Men det där går ju också väldigt ihop med tv-produktionen, för att det där missas ju aldrig när det är en match. När mammorna sitter där, när papporna sitter där, så zoomas de ju alltid in och de är alltid med. Och så fort det är en familj och så fort Cole Hudson gör sitt första mål, ja, då är det mamma och pappa som zoomas in och som kramas uppe på läktaren. Så att de följer upp det där på ett väldigt bra sätt.
Ja, det har de alltid gjort, och det har varit en väldigt viktig del för dem också, att bakom, om man säger, individuella framgången, lagframgången, finns det ju andra viktiga människor i ditt liv, och att det är ett fint sätt att uppmärksamma dem på annat än, det är därför man alltid när det är tusende matchen eller milstolpar, att då är ju ofta familj, influgen får komma ut på isen, och det tror jag, det betyder ju väldigt mycket för spelaren själv att ja, det är jag som får all den uppmärksamheten, men det är många långt tillbaka i tiden som har gjort det möjligt för mig.
En annan grej som är sociala medier är Filip Forsberg i folkdräkt.
Ja, i Leksandsdräkten.
Ja.
Jag skulle säga alla traditioner och svenskheten för det svenska kontot till exempel är otroligt viktigt för att nå ut till den svenska publiken framförallt. Det är ju ingen annan som riktigt fattar när Filip Forsberg kommer på Global Series att det är en folkdräkt, att det är Leksandsdräkten. Men som tur är väl... Jag är där och förstår att det är en Leksandsdräkt och kan då bekräfta och sätta ord på exakt vad det är. Men det är också andra traditioner i Sverige som, vad har vi? Vi har midsommar försöker vi nå ut om, vi försöker nå ut om alla våra matdagar och liknande som också går bra, som kanelbullens dag och...
Surströmmingspremiären då?
Det borde jag ju lösa någonting kanske nu här framöver. Det är för många dagar, vi har för många mattraditioner.
Midsommar!
Midsommar är det heliga dagen för oss här.
Men som sagt, sporten är ju, det är ändå det som är ryggraden i allt det här. Så att det är väl snygga mål som kanske är det som bidrar mest, eller?
Oh ja, det här är ju ett av våra bästa klipp egentligen från den här säsongen när Rasmus Dahlin... Ja, kör från eget mål över hela. Och det här tror jag också är bara det enkla i det. Det ser enkelt ut hur han rör sig. Det är också ett highlight reel goal helt enkelt. Och då också Buffalo. Fansen är i extas redan, så då pushas det också bra.
Du sa att Buffalo var ganska stora på sociala medier. Har de varit det, alltså, även när de har gått dåligt nu, eller?
Inte på samma sätt. Jag tror att nu kommer de här extra likesen när man är inne på sina sociala medier. Man ser Buffalo kanske som inte fanns förut. Att nu är du i topp där, och kanske ett inlägg nu är... Alltså, du kanske ni står som nummer ett där i en power ranking den här veckan. Och då helt plötsligt så kommer den här extra liken från en Buffalo-supporter.
Innan vi släpper det, Ludvig, vad är drömscenariet nu inför Stanley Cup-slutspelet?
Oj. Jag skulle säga att det skulle vara en svensk kapten i båda lagen helst i en Stanley Cup-final för mig, och få ett riktigt fint lyft och Stanley Cup. Det har varit två finnar nu, så nu är det dags för en svensk igen, tycker jag.
Men då hade det kunnat Landeskog mot Hedman, hade det kunnat vara någonting då?
Det tar jag alla dagar i veckan, det hade varit perfekt för mina.
Ludvig Svensson, social media manager, NHL Sverige. Stort tack för att du tog dig tid och kom förbi.
Tack för att jag fick komma.
Ja. Tack. Vi ska, innan vi presenterar nästa gäst, då koncentrera oss på någonting viktigt som kommer senare den här veckan.
Missa inte årets viktigaste match. Sverige jagar VM-drömmen och vi är med på resan.
Det känns riktigt bra faktiskt.
Vägen till VM avgörs här. Följ dramatiken på Viaplay.
Vi Vi är tillbaka in, men vi är inte helt klara med tekniken. Jo, du är klar med tekniken.
Ja, jag är snabb.
Ja, det är härligt. Alltså, det är nästan så lite St. Patrick Halloween-kör på dig. Alltså, vår röst i natten.
Ja,
från Scania-rinken, Dansbandskanalen. Ja. Nej. Alltså, jag vet inte, när du har presenterats här tidigare, då har det varit sån, ja, du är utsändare och såna grejer. Men din roll i Bandit, har det kommit fram? Eller?
Det vet jag inte. Alltså, min ordinarie arbetsuppgift i detta hus, via Playhuset, är att jag sänder eftermiddagar på Banditrock mellan 14 och 19. Så det är korrekt. Det kanske aldrig har sagt.
Det är, liksom, det är din riktiga grej egentligen då, förutom NHL-hockeyn.
Ja, det är det jag får lön för. Sen är jag här och har kul ibland också. Men det är nice att surra hockey och sådär.
Sebastian, sheriffen Larsson, hjärtligt välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska dyka djupt ner i hockeyns grogrund. Vi ska prata farmalig, vi ska prata nostalgi. Det ska bli bra det här.
Jag är laddad.
I alla fall, alltså.
Jag är laddad.
Du kanske får en kopp kaffe med mig också.
Får man börja med att säga, go Checkers, go!
Nej, men vi tar lite tema här på farmaligan. Tidigare fanns det ju flera farmaligor. Det fanns ju AHL, det fanns IHL också. Nu finns det ju bara en. Ja, det finns ju flera då, men det är AHL som är den stora, som alla lag har ett lag som de kan hämta spelare ifrån.
Ja, IHL kom väl in och försökte konkurrera med AHL. Och ska vi säga i slutändan lyckades inte. Och då bestämde man sig att American Hockey League får då vara egentligen det här farmalaget, utvecklingslaget ska vi säga ändå, som är tanken för NHL-klubbarna. Och därför har vi ju sett så mycket mer svenskar i AHL nu, för att man vill komma över och ha närhet. Därför NHL-organisationerna lägger ju mycket pengar och energi på att ha då, som de säger då, player development. Alltså det är många anställda som ska åka och jobba med de här unga spelarna för att se till att de kan och hjälpa dem att nå NHL-nivå.
Och sen är det ju så att AHL innan IHL, det brukar alltid vara med de konkurrerande ligorna som kommer in då, som VHA som kommer in då på 70-talet. Det har betytt någonting för konkurrensen. Och förut var ju AHL väldigt koncentrerat till östkusten. Och nu finns det ju AHL-lag över hela Nordamerika.
Ja, där fanns det också en liten praktisk sak med, eftersom när NHL då geografiskt blev mycket mer på västkusten, så när jag var i Los Angeles, då hade vi ju i Manchester, och det är långt upp på östkusten, var ju farmalaget. Och med skador, att, som man då kalla upp spelare till NHL-laget eller eventuellt skicka ner, ibland på grund av, om man säger kontraktsbeslut, men oftast på grund av skador. Då vill du ha tillgång till den här spelaren, och att flyga i 6 timmar och 3 timmars tidsskillnad, det kunde göra att det här tanken att han skulle fylla en tom plats, han är inte dit i tid. Så därför har man ju flyttat då, att västkustlagen har då sina farmalag mycket mer då geografiskt närmare än vad hade förut, för AHL var ju rent östkust ända upp till, jag var uppe och spelade i Newfoundland.
Oh, där har jag mellanlandat första gången jag flög till Florida. Gander hette staden.
Ja,
det var 30 minus och så kom man till Fort Lauderdale, var det 25 plus istället.
Var det sådana tankar eller i ja, Newfoundland?
En fråga bara om AHL på den här tiden kontra nu. Det är det här som man undrar. Var det lika vanligt... ja, vart fan vill jag komma med det här? Jag hade en jättebra grej i min hjärna. Nej, men så här. AHL på den tiden... Var det lika... Nu ser man ju varje dag nästan när man går in och man följer ett lag. Så här, Florida skickar ner de här tre och tar upp de här tre. Var det lika stor omsättning på din tid? Eller var det mer... Eftersom att lönetaket... Nu ligger du tajtare mot lönetaket hela tiden. Var det lika stor omsättning på spelare mellan NHL och AHL på din tid?
Ska vi säga att det är lite mer nu. Sen, om vi verkligen grottar ner det här, AHL då... Då fanns det ju lokala ägare som hade ett intresse kanske i den staden de ägde laget och hade ett samarbete med NHL-laget som där gjorde att man kanske hade hälften av laget var kontrakt bara med AHL-laget. Okay. Och att man skulle då se till att det fanns en bra produkt, lite veteranspelare, lite bättre, äldre. Medan NHL vill ju bara ha utbildning för sina yngre. Mm. Idag ser man att det är NHL-lagen som då startar och äger hela det här och toppstyr precis vad som ska ske i farmalaget. Så det gjorde att det kanske var mindre att man blev upp- och nerkallad. Och den största anledningen, tror jag var inne på, det är ju lönetaket som gör att här måste man... det är ju en heltidsanställd som sitter bara och håller på med lönetaket, hur det påverkar. Vad kan vi göra? Så, att, så fort de ska skada där, vem kan vi så kalla upp?
Är... Till alla barn som tittar där hemma, skolka inte från mattelektionerna. Nej,
det
här, ni kan få jobb
igen. Det är en femstjärnig controller helt enkelt som gör det. Det är se och lyssna. Men det är inte bara att kallas upp och ner så här, utan det är ju också... som det blev i din karriär, att man åker över efter säsongen tar slut. Antingen i Sverige eller i college då. Vi har ju färska exempel där då, på Cole Hudson till exempel, som spelade för University of Boston. Hans säsong tog slut förra veckan. Ja, då skrev han på, eller han var redan draftad, och så blev det då spel direkt för honom i Washington Capitals. Och sen så har vi då svenskar. Vi har Alfons Frejs till exempel då. Frejs som direkt går in här och spela farmarklubbshockey. Kan bli uppkallad om det så vill, men förmodligen kommer det vara kvar här. Kommer då från SHL, spelar AHL och ja, vi får se hur det går för dem. Manitoba Moose.
Ja, och här är ju så viktigt att man... idag är ju väldigt många involverade. Det är NHL-klubben som har draftat dig. Du har en spelaragent, du har spelaren själv, där man sitter då säkert till och med nu på vårkanten och säger att vad är planen? Vad är bäst för din utveckling? Ska du stanna kvar i Sverige ytterligare en säsong i Hockeyallsvenskan, i SHL, i ditt juniorlag, eller i klubben, att nej, vi vill komma över, att du kommer över så fort som möjligt. Och då vill man ju inte vänta med det här. Och jag kan ju gilla ett sånt här beslut, att nu är det mars, får komma över i AHL, så du vet att när man är så ung också, 18, 19, 20 år, att man får komma över 2 månader, Nordamerika, det är något nytt, men du vet att ja, i juni är jag hemma i Sverige igen och får liksom smälta alla upplevelser och ta nya tag till höstsäsongen. Så att jag tror det hjälper att förbereda de här unga spelarna för framtiden.
Och det här, det var ju faktiskt något som var ditt fall också när du åkte över till Nordamerika första gången.
Ja, men då åkte jag över efter säsongen med AIK. Då hade jag inget kontrakt.
Rangers. Men du var draftad av
Kom med Gnage. Då skickade de över mig till Binghamton. Och det är inte då 93-94, det vill säga att jag spelade för Binghamton Rangers 55 matcher. Utan det här var ju då 92-93. Så efter avslutad säsong åkte jag över till Binghamton 2 veckor. Eftersom jag inte hade kontrakt då fick jag inte spela match, utan jag reste och tränade med farmarlaget i 2 veckor. Just för att de ville ge mig möjligheten att se staden Binghamton, träffa lagkamrater, troligtvis några av dem är kvar till året efter. Och framförallt fick vi dem ta en titt, vad är det här för någon kille, hur är han i omklädningsrummet, hur tränar han, hur ser han ut på isen? Så att jag tror det hjälpte mig också. Att jag...
Vad var första fighten? Det var i Rochester eller? Nej, vad var det någonstans?
Ja, men det var året efter.
Vad gissa? Albany River Rats borta.
Albany River Rats, där har vi spelat mycket. Så att många härliga, man går igenom de orterna eller städerna vi spelade.
Men det var där med slapshot som hade spelat.
Ja, en av då... där vi spelade 12 matcher mot, 6 hemma, 6 borta, var Rochester Americans hette det laget, och det var Buffalos farmarlag, och det var i Rochester då. Och det första gången jag kom dit, då knackade de på, hör det här, spelar de in den kultfilmen som heter Slapshot, den inspelade i den här arenan.
Dunders.
Så då kändes det lite speciellt faktiskt att glida in på den isen.
En uppmaning för er som inte har sett Slapshot, sök upp den och titta på den med Paul Newman. Den är från 70-talet, en fantastisk hockey. Fantastisk i den. Den är med på i toppen av alla idrottsfilmer överhuvudtaget då, vare sig det gäller baseball, basket eller amerikansk fotboll. Vi pratar om det här med att man flyttar upp och ner. E-bug. Känner du till?
Ja, målvaktsgrejen.
Ja, och det behövde ju på att bli en realitet förra veckan då med Nashville, vars målvakt Saros gick sönder på morgonträningen. De står bara med Anonen, en enda målvakt, och ringer då ner sin andra keeper då från som spelar bortamatch i Winnipeg mot just Manitoba Moose med Milwaukee Admirals. Han kommer ner till tredje perioden.
Ja.
Men i de 2 första perioderna så har de ingen reservmålvakt, och då kan han alltså kalla in en från läktaren.
Och det är ju så, ska alla veta, att det sitter ju en, den här IBAG då, han representerar ju båda klubbarna om det skulle hända att båda målvakterna går sönder. Så får ju han hoppa in och spela för oavsett vilket lag. Det är inte så att den ena bara reppar ett lag, utan man reppar ju då båda.
Exakt.
Och det har väl inte hänt sen den här, det var väl Toronto och Carolina som möttes för vad kan det vara, 2-3 år sedan, där det var någon som blev viral. Han var, körde ismaskin till vardags.
Han var så 53 år. Och kom in och blev hjälte.
Liksom. Jävla kung. Det är synd att det inte händer oftare, tycker jag. Iber. Man borde bara få ha en målvakt som startar och går han sönder, då får man slänga in.
Men det är ganska skön regel det där. Det hänger alltså utrustning där, för där du kan se på dig bägge tröjorna. Det är ju oftast någon gammal, det kan finnas alltså redan en gammal college målvakt eller som kör Zamboni eller någonting sånt där.
Det, ja, det kan ju vara säkert någon så här, jag vet inte ens upplägg, men att du kanske får någon säsongsbiljett. Se till bara att du är på hemmamatcherna ifall det skulle, så erbjuder man det, och det är ju en fantastisk, om det skulle ske, vilken upplevelse få kliva in där. Det kommer jag ihåg när det hände i Toronto där. Han blev både hyllad och sa det här är bästa upplevelsen i mitt liv.
Hur som helst, då kom ju då Matt Murray ner till tredje perioden, då blev ersatt uppe i Milwaukee Admirals av en svensk, Magnus Krona då, som fick hoppa in och stå matchen och andra matchen de spelade mot Manitoba Moose. Svenskar i AHL, ja, det har varit en hel del givetvis genom åren, och några har blivit kvar nästan hela karriären i AHL och gjort en himlans massa matcher och en himlans massa poäng också. Den som sticker ut här lite grann är ju faktiskt nummer 3 på den här listan, Alexander Nylander då, som är på väg tillbaka till Sverige, men alltså har gjort 459 matcher och skrapat ihop 302 poäng. Det är ganska bra det där. Då tycker man ju liksom att han borde ju varit uppe i NHL, men det är tillfälligheter som avgör sådana där saker.
Det har ju också med hans roll att göra, att han kan ju inte spela botten 6. Han är inte byggd för det, och ta en plats i Torontos topp 6, det är omöjligt. Så att det är ju största anledningen till att han inte är i NHL, om man ska vara krass.
Och så längre ner på listan är Bert Robertson, och det finns några kända namn där.
Anna och Josef Boumedienne, och det här är ju också, precis som sheriffen är inne på, det beror på vad har man för någon roll, vad är det man ska utveckla i farmalaget, och samtidigt så, om man tittar med Alexander Nylander, det här blir typ av en försäkring för de lagen som har honom med farmalaget. Han spelar powerplay i farmalaget, han har den här poängproduktionen. Säg att du, när han var i Torontos farmalag, han var i Pittsburghs farmalag, skulle man säga att Malkin, Crosby och ytterligare Russ skulle gå sönder. Då är det så här, vi kan ju inte ta upp vår fjärde kedje kille och ska driva ett powerplay. Utan då går man ju till farmalag och till vilka besitter de egenskaperna. Det är inte NHL-nivå, så han kan ju inte konkurrera med den där trion jag rabblade upp namnet på. Men det är bättre än någon som kan inte ha spelat powerplay på 5 år. Mm. Att vi ska sätta honom i en första position. Så att det är så här lagen sitter och planerar inför säsong. Att du vill inte bara ha 18-19-åringar att utveckla, utan vi har ju också några spelare i farmalaget som vi vet kan kliva in i roller, så se till att vi kan överleva 4-5 matcher tills vi får tillbaka skadade spelare.
Mina herrar, jag har en liten surprise till er.
Vad är det, Charlotte Checkers lag?
Nej, de ska vi inte snacka om. Vi ska inte nämna att Fagemo är klar för Frölunda heller, han som är 11 där på listan. Utan så här är det, jag har varit uppe på din vind, Dalborn. Jag lånade in ett gem och tog mig in. Och hittade en gammal bild. Jag tror den är från 1996.
Ja, 96-97 något sånt där. Alltså, det var inte igår. Den är nog 30 år gammal den där
alltså,
bilden.
Alltså, ursäkta mig, men vilken kille.
Ja,
en värdig representant för det manliga könet, som de säger i Nile City.
En diabild är det också, ännu bättre.
Och visst var du med på den här tiden och drog igång liksom hela, att NHL visades på svensk TV?
Ja, det var faktiskt så. Vi kan sitta hela natten och prata om det.
Det gör vi.
Men det var ju då TV, så vårt bolag på den tiden bestod av 2 kanaler. Det var TV3 och TV1000.
Mm.
Och TV1000 var ju då en betalkanal som sände filmer, lite erotik. Och
det sen gillar så, och filmer alltså.
Ja, och sen var det då sport, och då var det boxning man koncentrerade sig på väldigt mycket, för det betalade folk lite extra för. Sen ville man få in lite mer sport, och det fanns inte så mycket tillgängligt på det här. Vi pratade alltså säsongen 90-91. Och då föll valet på NHL ishockey. Och då körde vi, det var en match i veckan på tape. Vi hade Christer Rockström här för några veckor sedan, han var med som expert. Och just i dagarna så är det nog ganska exakt 35 år sedan vi visade den första direktsända matchen.
Wow.
Och det var LA Kings mot Edmonton Oilers. Alltså Gretzky mot sin gamla klubb. Och du som sitter som sändare med de ibland trassliga förutsättningarna vi har med den amerikanska signalen som kommer in. Det var ingenting mot vad det var på den tiden. Vi visste inte om vi fick ljud överhuvudtaget. Och plus att det då var analog, vad man kallar för den här gamla NTSC-tekniken. Så att, men vi var glada att det var färg och att det var bild överhuvudtaget.
Satt man i Sverige då? Eller
var de i London och kommenterade? Ja.
Vi satt i London. Ni åkte över till London?
Nej, jag bodde i London på den tiden för att vi sände från London under hela 90-talet. Så att,
London?
Ja.
Heja Fulham. Kan se all Premier League via Play också.
Som ja, exakt. Så att på den vägen är det. 35 år direkt sänd ishockey. Och innan dess var ju då myterna ganska stora om NHL. Mm. Ja, men du måste ju också växa upp i det här. Idag vi pratar sociala medier, alla matcher sänds i direktsändning och såna här saker. Canada Cup 76, det var första gången man fick se de här Gila Fleur, Marcel Dion och de här som man bara har hört alltså legender om tidigare. Så att landskapet har förändrats lite grann.
Oerhört mycket. Jag kommer ihåg hur man såg fram att det var väl Canada Cup, vad är det, 86 eller 87 där?
85.
85 som man också, det var ju första då.
Man gick till final.
Ja, då var ju 13 år gammal, men då fick jag ju tillåtelse, för det var också några skoldagar tror jag. Så att om du går och lägger det tidigt så då väckte min pappa mig, så kunde vi sitta och titta på det här. Och då kommer jag ihåg kvaliteten, det var ju knappt som man såg siffrorna på ryggen på Kea, men vi satt där ändå.
Får man fråga, när du åkte över notan i början av din karriär, så här, det är klart att du har relatives och polare hemma som vill se hur det går för dig. Hur mycket av det du gjorde i New York då kunde de se?
Det var ju väldigt begränsat, men det som var, det var ju radio.
Okay.
Så att man kunde då gå in på den lokala, så att det var begränsat med hur mycket man kunde se, utan det var väl förhoppningsvis skramla upp lite pengar och göra en resa till New York. Och det brukar jag säga till alla, att hur kul det än är att följa sitt lag här hemifrån, att få möjligheten att gå på match, och framförallt i en byggnad som Madison Square Garden, kan det vara värt att inte få så mycket information, för att det bygger upp, precis som Magnus inne på, den här myten kring det. Så att du har ju ganska höga förväntningar, ibland infrias de och ibland blir det så här, ja, jag trodde det var bättre än det här. Jag trodde de var snabbare, skickligare, men kul är det.
Och komma tillbaka till det där, men din karriär sammanföljer ganska väldigt mycket med just explosionen när det kom till att få se matcher, kunna se dig i direktsändning, och från att gått från att lyssna på radio till att faktiskt kunna se matcherna.
Ja, och det är precis millenniumskiftet här. Det var ju då det verkligen började bli tillgängligt här hemma. Och där ser man ju också som ett lag, jag tänker framförallt på Detroit, hur intresset växte och att de här svenska spelarna som var där då, man fick ju upp ögonen, för att man hade ju tillgång till det. Man kunde ju följa. Det var inte bara så att vi visar en slutspelsmatch i den här omgången, utan du kunde ju verkligen varannan natt gå upp och titta och följa ditt favoritlag och få en helt annan insyn i det, och även bygga ett intresse som inte fanns tidigare.
Och det var ju också en sån här grej när man var i den åldern, att de som hade de kanalerna var ju de mest poppis i kompisgäng också. Bara, tja Roga, du kan väl vara hos dig och latcha idag. En fråga också, något som jag, när jag tänker tillbaka på NHL, när jag började följa det, som i det här fallet var jag 11. Jag tror att det är 1996, då man gör att, det var ju inte världens bästa tv-apparater som det är idag, och man hade inte en 85-tummare hemma, man hade en 28-tummare kanske.
Det var inte widescreen, det var 4:3.
Ja, och då rockar de ju något som heter Glowpack, minns ni den eran när pucken var så här, får vi se bilder till och med, när pucken är upplyst, när de skjuter blir den röd, när de passar är den blå. Det är underbart.
Ja, det var för att popularisera då ishockey i USA, där den har haft en jag ska inte säga, de har väl i viss mån fortfarande en tuff resa. De ligger efter den amerikanska fotbollen, NFL, college, amerikanska fotbollen, baseballen och basketen. Och då måste man liksom, skulle de popularisera det här, och en av de grejerna som kom fram så att, nej men du ser ju inte pucken. Du ser ju inte pucken. Nej men då måste vi göra så att pucken syns. Och då gjorde man det här.
Varför gör vi inte det med svensk bandy då? Det gnäller ju alla på att bollen inte syns.
Ja, men
global.
Ni förstår ju att det här inte blev någon succé.
Jo, det var det ju. 2 år, det är klart det blev succé.
Det var
Fox, det var Murdoch som tyckte att man säger inte, men han är australiensare, han såg inte pucken liksom, så att då måste vi sätta en liten kometsvans på.
Visst är det där samma snubbe som vill ha cheerleaders på Premier League?
Kan det väl vara.
Ja, Rupert den jävla.
Men du var inne på Detroit här, det är ju rätt intressant, för då kommer vi in på nostalgigrejerna, för då börjar jag tänka på Dominic Hasek.
Ja, vilken kille. Jag tänker på hans utrustning.
Exakt, och då kommer vi in på nästa nostalgitrip här, och det är ju målvakternas utrustning.
Ja, kolla på de här, alltså Det fanns ju vissa på den tiden som var coola också, så här Cujo och Felix Potvin och de här. Men de, man kallar det slarvigt för madrassmålvakterna. Alltså de som bara har så här, de skiter i hur benskydden ser ut och vad de har för hjälm. De ska bara rädda pucken.
Eller vad de har för mask.
Ja, hjälm.
Ja.
I det här fallet hade de ju inte mask, utan nej, de rockar ju hjälm. Kruka, ja, som det heter på stockholmska. Tommy Söderström, på tal om stockholmare. Kolla vad små benskyddarna har också. Underbara bilder. We love you, Tommy!
Och sen så har vi då en annan då, en lettisk målvakt, Artur Irbe, som bara var på stora... Han var ganska kort, så det var bara... När man anföll mot honom måste man bara sätta ett par benskydd.
Ja, det är väl lite som de moderna målvakterna, men det här var av en annan anledning. Han var inte stor växt.
Nej, exakt.
Och väldigt ihopsjunken i sin stil. Mm. Då, så att det var de här två benskydden som stack upp. Och sen... om vi tittar på materialet inom is också, så är det väl på målvaktsutrustningen. Vi pratar om de moderna klubborna på utespel, men målvaktsutrustningen när det kommer framförallt till vikt. För idag är ju benskydden ser ut som de är dubbelt så stora, i alla fall höjdmässigt. Då. Ja. Och, men vikten är ju hälften. Mm. Så att det var ju något helt annat på den här tiden. Jag kommer ihåg med första år, benskydden efter matcher och träningar. Det viktigaste för målvakten att den skulle stå framför en byggfläck. För att det var ju tvungen
att torka. De vägde 15 kilo
stycken. Få ut fukten, ja, alltså, från isen och svett. Att här gäller att få dem lätta igen. Mm. Eller så lätta som nu gick och få dem.
En annan grej som jag saknar lite, det är sådana här ikoniska spelare som Teemu Selänne till exempel. Han körde den fula Jofa-hjälmen, den runda. Alltså han körde den här hela sin karriär och var... Ja, men, i stort sett bara han som rockade den här. Det var väl Vincent Danfus också, om jag minns rätt. I, ja, Montreal och San Jose. Men annars... Och sen kolla här. Åh, Anaheim. När han och Carrea hade lekstuga.
Trodde Mats Sundin hade den tidigt i sin karriär också?
Ja, kanske han hade.
Mig, men sen
blev han Nike-sponsrad. Då gick han ju över till den lilla hjälmen. Som på Suddens stora huvud såg lite för liten ut. När han inte hade någon visir heller.
Ja. Och visir, det måste man ha idag. Men... hade man inte det innan regeln infördes, då bör man inte ha det. Det är några som har det då. Vi hade då O'Reilly till exempel då, i helgen här, som inte har det. Och hjälm! Mm. Du spelade med den sista spelaren som inte behövde ha hjälm.
Ja, det är 94 då i New York Rangers.
Det är okej, det låter länge sedan för, ja, en del.
Det är länge
men det är inte så länge sedan.
Ja, alltså, det är ganska länge sedan.
Det är ändå färg-tv.
Ja, Craig McTavish då, som körde. Och då var ju regeln om du en gång satt på dig hjälmen, då fick du inte ta av den. Men han körde då träningar och matcher utan hjälm.
Galen.
Ja. Och det var samma sak där. Att hade du inte haft hjälm när hjälmtvånget kom,
infördes,
så fick du spela utan. Det var han och det var några andra. Harold Snaps och såna som spelade utan hjälm också. Med liksom håret som flög lite.
Man undrar ju också, på tal om hår som flyger. Typ såhär Mike Ritchie. Varför spelade han med? Varför tog han någonsin på sig en hjälm? Annars hade han kunnat sett ut. Har vi någon bild, producent? Det här är ju frisyrernas frisyr.
Ja.
Alltså wow, där är man avis.
Ja, men jag kommer tillbaka till Canada Cup, riktigt nostalgiskt, 76 då, med Guy Lafleur som hade liksom den här flygande frissan också lite grann.
Där Scott Hartnell, Jeffrey Leupold till vänster och Jeff Carter till höger.
Min gamla tränare i Los Angeles, Larry Robinson, Big Bird i Montreal. Han hade ju också en härlig frisyr. Det hade kanske varit enklare, det vi pratade om tidigare, sociala medier. Hade varit enklare då. Då kunde du verkligen få ut killarnas ansikten.
Ja, notan. Du. Ursäkta att jag bryter. Men det här är ju... Kan man gå in på YouTube och göra The Carl Hagelin Haircut Tutorial? Kan man se ut som Hagelin? Jävla trevlig snubbe också. Drack grogg med honom i somras. Man är redig.
Han har ju besökt det här programmet några gånger också.
Shoutout Kalle Hagelin. Kung
är du. Kommer tillbaka nu efter...
Jo, jag sa ju bara fina grejer. Han var bra på att dricka grogg. Han är kung. Det är klart han kommer tillbaka. Vi var och kollade Maiden sen på kvällen.
Ja, det var inte...
Iron i förnamn.
Vad... Ditt Florida Panthers... Slutord här nu. Har du lämnat dem och så gå all in på Charlotte Checkers istället nu?
Nej, men det finns ju två positiva grejer som jag skulle vilja ta upp med att Florida har en dålig säsong. Det är att då kommer vi ju komma tillbaka revanschugna nästa år. Men det ger ju också mig själv att hitta kärleken i andra lag som man gillar att följa. Så att jag är ju snöat in på den västra konferensen och de som är i precis lindansarläge där. Alltså Utah, Mammoth, älskart. San Jose Sharks, älskar. Det är mina lag. De ska jag bära fram till Stanley Cup-final. Och sen släpper jag dem nästa år när Florida
är
tillbaka.
Sen gjorde vi alltså, jag och Mattias gjorde alltså två matcher nu i helgen. Du var inte sändare på någon norm. Och jag vet att du går till Niklas Jonsson och så kollar du vilka som kommenterar. Är det Dahlbo Nordström? Nej, men stryk mig från det där passet. Ja. Vi fick Ricky Jonsson istället. Ja. Då, så att, men det kanske dyker upp någon gång i framtiden. Stort tack!
Tack själv!
Och gå in och lyssna på bandet nu så får ni höra sheriffen när han kör där också. Mattias, stort tack för att du kom förbi också.
Kul,
det ska bli, nu ska vi gå och ta den där kaffen för att du har stått ut så länge här.
Ja,
så
att det är
bra. Och bra jobbat Dahlborn, debuten.
Ja.
Och vi har någonting att se fram emot den här torsdagen givetvis också. Det är VM-kval.
Ja, just
det är Sverige som spelar mot Ukraina nere i Valencia. Det är någonting som ni måste se.
Jag trodde du hade glömt att det var måndag idag.
Nej.
Ja, på så torsdag är det match.
Tack till alla inblandade också. Albin, vår producent, och Andreas, vår bildproducent.
Heja Sverige.
Ha det bra.
På torsdag.
Missa inte årets viktigaste match. Sverige jagar VM-drömmen och vi är med på resan.
Det känns riktigt bra faktiskt.
Vägen till VM avgörs här. Följ dramatiken på Viaplay.